Jeg hedder Hassan Preisler, og nu er sommerferien for norsken, svensken og dansken slut, og jeg glæder mig til at mødes med mine nordiske søstre, Åsa Linderborg og Hilde Sandvik igen. Jeg ved, at vi i denne her uge skal tale om en svensk migrationsminister og hans højre radikaliserede søn. Velkommen til.
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Ja, så er vi på full fart inn i tjei nyår, ifølge den svenske bloggeren Sandra Beyer. En høstlig selvfornyelse for kvinner, altså en slags pike nytt år. Hva sier du, Hassan, til et sånt begrep for høsten?
Jamen, jeg forstår det ikke. Du bliver simpelthen nødt til at forklare et pige nyt år for ja. Efteråret. Altså, yes. Efteråret er det nye nyt år for kvinder.
Tjejnytt år, eller?
Tjejnytt år.
Ja, hvorfor? Skal du,
en slags selvutviklingsårstid, kanskje.
Du skal... Jamen, er det ikke bare en undskyldning for at drikke champagne og spise østers noget mere?
Tar du eierskap også?
Nej, men jeg læste også det der begreppet, skribenten menar att på hösten så samlas kvinnor och dricker te och pratar och går igenom relationer och så här. Jag tror att väldigt många män känner sig utanför när de hör det här uttrycket. Men jag gör också det. Jag har aldrig haft någon sån där stor väninnekör eller tjejgäng eller Nej. Grupp av kvinnor där jag kan prata som jag vill och känna gemenskap.
Selvfornyelse, det høres jo ganske, jeg vet ikke. Men altså, Hassan, du lover jo en bedre verden når vi møtes igjen. Hva synes du? Har verden blitt bedre?
Jeg synes, det går i den rigtige retning, helt klart. Altså, der er gode tegn i sol og måne på, at tingene falder i hak.
Du mener det?
Ja. Tænker du på noget særskilt, då, som du tycker har gått
utmærkt? Nej, det er, bare en general, det er bare en generel fornemmelse, jeg har. Jeg tror, det bliver dejligt, alting.
Selvfornyelse, det er du, som har tjejnyår.
Nej.
Men hvordan har egentlig sommeren været? Det er så fint at se dig igen. Hvad kan vi sige nogen ting om det?
Jeg har haft en skøn sommer. Bengt og jeg har bilat med hunden ner genom Polen, Tjeckien, Österrike, Östra Tyskland og upp. Jeg har sett städer jeg aldrig har varit i förut. Det har varit fantastiskt. Mm. Och sen så har vi varit i Trondheim där
ja,
vi tre har trätt också.
Ja, det har vi.
Vad har ni gjort för något?
Hvordan har din sommar varit hos oss?
Ja, jo, alltså min kæreste Sara, som snart ikke længere er min kæreste.
Hun er din fru, va?
Ja, snart er hun min frue. Man kan ikke sige frue på dansk rigtigt.
Nej, hvad siger man da, kone?
Jamen, så siger man kone, og det er jo også et frygteligt ord, løsrevet, ikke?
Men er det ikke typisk Danmark, Hilde, at de ikke har noget fungerende ja, ord for dem, man er gift med?
Jamen, der er faktisk et godt ord, som hedder ægtefælle. Mm. Min ægtefælle.
Det var langt.
Det er lidt formelt, men det er også meget smukt. Okay. Men anyway, hun sagde til mig, at jeg for første gang i år har holdt fri, uden at være urolig. Altså, at jeg ligesom har slappet af, mens jeg ikke har arbejdet. Og og hun har ret. Jeg synes, det har været vidunderligt ikke at arbejde. Mm-hmm. Og sådan har jeg det ikke normalt. Altså, jeg længes efter at udrette noget, ikke? Men ikke i år.
Det synes, har været en eksistensiell sommer på mange måter, og kanskje er det noe med det der selvfornyende tjejeåret som kommer, men at samtalene og alt har været veldig eksistensielle, og at det handler lidt om den tiden som vi er i. Vet ikke om det er sånn. Men jeg synes næsten alle samtaler jeg har handler om noget skikkelig. Og sætte stor pris på det.
Men det er samme sak med mig, men som svensk blir man lite vånad när man reser österöver. Man ser det finns inga EU-flaggor, det finns inga Pride-flaggor, det finns inga Palestina-flaggor. Alltså det offentliga rummet är rent. Och för en stund så kände jag att jag kan vila min hjärna. Mm. Men inom mig så malde ju naturligtvis alla de här frågorna som har att göra med krig och fred och ekonomi och allt det där som även finns där nere, såklart.
Men det är riktigt, Hilde, du har rätt. När du nämner det du nämner, så tänker jag, ja, det är en existentiell tid, ikke? Och det är våra diskussioner, våra samtaler är också helt fundamentala. Och det är ju också, siden muren faldt, har vi ju inte riktigt haft något att tala om. Så det är måske också på tide, att det igen är möjlighet för att vende tingene, eller som man säger på dansk, att vende skråen.
Ja.
Vända skutan.
Nej, skråen. Skråen, det är sån en, som svenskarna har i munnen istället för tobak.
Snus?
Ja, alltså man vänder snusen. Man vänder skråen. Skråen är mer, det är hård tobak, ikke? Så man vänder skråen. Ja.
Jag trodde att skroven var ett skrov. Alltså och då tänkte jag helt fel. Då tänkte jag på en skorv som är en båt.
Men det att vända snusen är att sutta lite på den andra sidan.
Ja. At sutte på den anden side, det er også et godt udtryk. Det er på tide, at vi giver os til at sutte lidt på den anden side.
Netop.
Ja.
Norsken, svensken og dansken.
Sommeren var knappt i gang, da en svensk antirasistisk magasinet Expo slapp en liten bombe.
Migrationsminister Johan Forssell har en ung nära anhörig som varit aktiv i högerextrema organisationer. Det var tidningen Expo som avslöjade att en nära anhörig till ministern hade anslutit sig till det våldsamma och nazistiska nätverket Aktivklubb Sverige.
Migrationsminister Johan Forssells son är medlem av Aktivklubb, klubber associerat med vit maktbevegelse. Och han hade kontakt med högerextrema miljöer. Men gutten var 15 år på det tidspunktet detta skedde. Hur kunde detta bli en sak också?
Ja, 15 eller kanske 16. Vi ska säga att den här sonen...
Han var 15 när det skedde.
Okej, okay, och 16 när det avslöjades. Ja. Så vi ska säga att det här... Han är inte misstänkt för något brott. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg det. Ja, alltså... Det blev ju en pressetisk diskussion. Ska medierna skriva om det här, även om man inte namnger pojken då? Och då var det många som försvarade de här publiceringarna, eller avslöjandet, med anledning av att Johan Forssell, vår migrationsminister i Sverige, då har varit väldigt... Han har haft det som lite av sitt paradnummer att punktmarkera föräldrarnas ansvar för att barnen inte blir kriminella eller inte blir extremister och så vidare. Att det är föräldransvaret överhuvudtaget som den här regeringen har predikat väldigt mycket. Och då är ju det här ett gefundenes fressen naturligtvis för oppositionen att säga att här finns det en dubbelmoral. Jag ska säga att han gick ut själv sen i en intervju i TV4 och sa att det handlar om mig och min son.
Framförallt så blir man ju som förälder naturligtvis, som pappa. Man blir chockad, man blir förfärad. Och man ställer sig frågan, vad stämmer inte? Och jag har ju en djupt ångerfull 15-åring där hemma som precis har fyllt 16. Och vi har ju lagt väldigt mycket tid på att, så att säga, ja, långa, svåra samtal. Det har inte varit enkelt, men den här aktiviteten är ju avslutad. Men våra samtal kommer såklart att fortsätta.
Och han gjorde det... Alltså det är ju alla som är föräldrar och hamnar i en sån här situation där man har ett barn som är ifrågasatt. Alltså det är väldigt lätt att känna sig in i den där situationen. Han satt inte i kostym utan han satt sommarledig i kinos och uppknäppt kort. Alltså att det var en pappa plötsligt som satt där och inte en minister.
Yeah.
Ja, men jag vet att det här var ju ett avslöjande som flög över hela världen. Så jag tycker inte att det är fel att vi pratar lite om det. Hur tänker ni?
Kanske ska vi se vad en aktiv klubb är.
Ja, berätta.
Aktiv klubber är decentraliserade celler, alltså oavhängiga aktivister av vit makt och gärna nynazistiska grupper som opererar i USA men också i hela Skandinavien. Där är aktiv klubber både i Norge, Sverige och Danmark. jeg sjekker hva den norske aktivklubben sier om seg selv, og de sier at de er et nettverk av norske menn forent rundt målsetningen om å bli bedre utgaver av oss selv, og derigjennom være bidragsyter til lokalsamfunn og så videre og så videre. Men det er helt åpenbart at det er også miljø. Altså, de sier at de ikke har noe politisk tilslutning utover nasjonalistisk utgangspunkt. Og det er jo et ganske politisk utgangspunkt, vil en kunne si. Det er aktivklubber, og de appellerer til gutter som er ganske unge, som blant annet da Johan Forsells sønn. Og de har kommet opp nå de siste årene. Sverige er vel et av de landene der det er flest aktivklubber rundt slags høyre ekstrem slags målsklubb.
Just det, och forskare som håller på med vitmaktrörelsen menar att till exempel alltså USA för några månader sedan bestämde sig för att terroristklassa Nordiska motståndsrörelsen. Mm. Och när den organisationen blir terroristklassad så får ju medlemmarna där fötter över till andra organisationer. Mm. Och bland annat då, ja, så kan till exempel den här aktiv klubb växa också. Det är ju en våldsbejakande verksamhet där man ska liksom använda kroppen för att skapa politik.
Men det är, han var 15 år och det har jag ju tänkt väldigt mycket på. I hvor stor grad har en kontroll på och ska ha ansvar för det egna barn gör? Ja. Vad tänker du, Hassan?
Nå, jeg tænker helt klart, at man må føle et meget, meget stort forældreansvar, hvis ens 15-årige barn pludselig radikaliseres. Altså, det vil jeg gøre, og det mener jeg også rent objektivt, at man har. Ikke? Jeg synes, det er en lidt besynderlig sag, det her. Altså, den svenske migrationsminister og hans... hans søn, som ligesom har bekendt sig, eller i hvert fald udvist interesse for de her aktive klubber og andet på den yderste højrefløj, er jo egentlig, hvad kan man sige, et klasseeksempel på netop at tage forældreansvar, fordi migrationsministeren her stiller sig jo frem og påtager sig det fulde ansvar for den situation, han står i. Og den situation, hans søn står i, så det er jo på en måde en ikke-sag, fordi det med forældreansvar handler jo ikke om, at det ikke kan gå galt for ens børn. Det handler jo om, at man tager ansvaret på sig, når eller hvis det går galt for børnene. Mm. Ikke? Og der mener jeg, at han jo er forbilledlig i sin måde at håndtere det her på. Altså, han skal ikke kun gøre det som forældre, han skal også gøre det som offentlig person, så det vil sige, at han skal både gøre det derhjemme i privaten, i relation til sin søn, som nu angiveligt angrer sin tilslutning til de her vanvidsfællesskaber. Men han skal også gøre det ude i medierne, ikke? Og det er jo ret vildt, altså.
Han var nog så illa tvungen att göra det eftersom Expo inte hade talat om och inte medierna som skrev om det här sen vilken minister det handlade om. Mm. Så att då blev plötsligt hela regeringens alla barn misstänkta. Så att han var tvungen att göra det. Men det är klart att det är en väldigt, väldigt svår situation. Och även om jag absolut håller med alla som säger att här visar på... att det finns, som vi på svenska säger, egnas barn och andras ungar. Det vill säga att vi har en mycket större förståelse för de barn som liknar våra egna eller som är våra egna. Medan andras ungar, det är de här 15- och 16-åringarna i förorterna som vi inte ser på med samma förlåtande blick och inte heller deras föräldrar. Jag funderar mycket på det här för att jag tänker att det var rätt att skriva om det, men det kommer också att vara definierande för den här pojken eller unge mannen för resten av hans liv. Att han blev en rubrik i hela världen för någonting som är väldigt, väldigt kontroversiellt, nämligen tillhörighet till den här typen av rörelser. Jag funderar också på hans relation till sin pappa. Det finns ju inga barn i den här åldern som vill förstöra för sina föräldrar. Och de skuldkänslor som den här pojken då bär, gissar jag, att hans pappa kanske nästan var på väg att tvingas avgå. Mm. Det är också någonting som jag tycker att man måste liksom bära med sig när man pratar om den här frågan.
Ja, men vi kan ju gott lave sammanligningen till en, det du vill gøre, Åsa, her, er at lave sammenligningen til en 15-årig muslimsk dreng, ikke, som har tilsluttet sig noget islamistisk, og så bliver afdækket i det. Mm. Jamen, jo, men lad os lave den parallel. Det vil jeg meget gerne. Altså, ja. Jeg vil være fuldt ud lige så positiv og tilgivende, hvis jeg oplevede, at en ung dreng med muslimsk baggrund havde tilsluttet sig et eller andet vanvidsfællesskab. Det kunne være Hamas, for eksempel, ikke? Og hans forældre så greb ind sammen med myndighederne og gik ud i offentligheden og sagde, vores søn ved, at det er helt forkert. Han angrer, han var ude på et sidespor. Vi stiller os frem nu sammen med denne søn og siger, at vi naturligvis ikke under nogen omstændigheder kan støtte en bevægelse som Hamas. Ikke? Mm. Det vil jo være præcis lige så, hvad hedder det, imponerende for mig.
Det finns ju också en fråga i det här och det är, hur kunde Expo känna till det här men inte Säpo? För det har ju visat sig det att Säkerhetspolisen faktiskt inte har vetat om det här. Och det är oops.
Men det är också diskussion om hvorvidt faren visste och diskussioner om hvorvidt han hade följt sönnen sin på TikTok för han sa att han inte visste någonting till det men har följt en konto. Och det jag lurer på är hur tätt en känner till sina egna barn och det är en fryktlig historia i Norge om Philip Manshaus, husker dere Philips Manshaus som drepte sin egen syster. Som var en adoptiv søster, Johanna Sangria Ile Hansen, som blev drept. Og han blev radikalisert. Han var ikke så veldig mye ældre end sønnen til Johan Forsell. Og det er en så sårt og forfærdelig øjeblik i et interview med moren, som sa at hun havde sett plakat eller nazistisk indhold på veggen. Og hvad gør man med det? Og det er jo nettopp det som er, altså hva gjør man der er, det blir veldig mye poster rundt forbi av innhold som er ganske radikalt for tiden, ekstremt innhold. Og hva gjør man med det? Bagatelliserende, Johanne sa selv 14 dager før hun ble drept at hun var redd for sin egen bror. Og jeg har jo tenkt så mange ganger på denne moren som ser innhold, og kanskje ikke tar den der veldig, veldig vanskelige samtalen. For det er det jeg kjenner i magen. Hvordan begynner med en sånn samtale? Altså, hvordan begynner du den samtalen med å spørre, hvem, hva var det dette handler om egentlig? Men hva tenker dere om det?
Ja, jeg funderer jo mycket på hur man pratar politik i politikerfamiljer. Alltså är det så att föräldrarna, ministrarna kan sitta och egentligen vara mer radikal åt något håll än de kan vara i sin offentliga roll, förmodligen. Ja, det ser jag ju själv på mig som kommentator att jag kan ju liksom vara många gånger mer sann hemma än jag skulle kunna vara i när jag skriver eller i public service. Det tror jag gäller alla människor. Ja. Man kan säga en sak offentligt och så hemma kan man gå lite längre eller testa frågor, provprata.
Ja.
Och hur absorberas det där hos barnen? Vad kan de sortera ut och hur kan de hantera? Eller också kanske man inte pratar politik i många familjer. Man orkar inte för att det där är arbete bara.
Mm.
Ja, det är ju en intressant diskussion också om man som förälder vill kunna tolerera att ens barn bevæger sig i en radikalt annerledes retning än familjen liksom har intaget. Men jag syns altså, prøv at høre, jeg ved ikke med jer, jeres børn var jo ikke 15 år under den eksplosive digitalisering, vel? Men jeg har jo...
Min dotter Amanda var jo det.
Okay, ja. Men jeg ved jo, altså fra forældrene i min ældste datters generation, ikke, at det er... Altså, det er rigtig mange børn, som får bevæget sig ud af en tangent på den ene eller den anden måde, på internettet, altså i digitale sammenhænge, ud i noget, som kan blive farligt, eller i hvert fald ekstremt ubehageligt. Og jeg tror, altså, det er vel noget med, at man i sin familie har fået oparbejdet en tradition for, at man netop kan tale om alt det, som man ikke kan tale om. Ikke? At man vender sine børn og sig selv til at kunne tage de emner, med hinanden, som er meget svære at tage, ikke? Fordi hvis man første gang skal gøre det, den dag ens barn er blevet radikaliseret af en politisk eller religiøs bevægelse, så har man et problem, ikke? Traditionen skal oparbejdes.
Jeg tycker att det är viktigt att understryka här faktiskt för alla nordiska lyssnare då att Johan Forssell har ju varit i ganska hård ordväxling med Sverigedemokraterna därför att han ändå försvarar Sverige som mångkulturellt samhälle. Och han har gjort det ganska ihärdigt och Sverigedemokraterna har liksom varit irriterade på honom för det och så. Det är inte alla ministrar i regeringen som gör det, men han har gjort det och det är ganska viktigt att komma ihåg när jag pratar om det här.
Jeg så kommentarer som var sånn, jeg håper at Johan Forssells sønn får han til å avvise den store utskiftningen. Og den store utskiftningen, det er jo den store folkeutskiftningen, sant? Så det er folk som mener at han bør gå i mer radikal retning.
Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
Tjejnyåret er her, og vår selvfornyelse står for døren. Vi introducerar en ny spalte, rett og slett, ukens tall. Et tall vi har festet oss ved i våre land. Hvilke tall har du, Hassan?
Ja, det er jo et uundgåeligt tal, ikke? Fordi vores guldæg, Novo Nordisk, har jo siden toppen mistet 70% af sin værdi, ikke? Omkring 3.000 milliarder kroner i markedsværdi. Det er faktisk mere end hele Danmarks BNP. Ikke? I sidste uge faldt aktiekursen for Novo Nordisk med 32% på den ene uge. Ikke? Det er det største fald nogensinde. Men der bliver altså stadig købt 8 gange så mange Novo-aktier, som der bliver solgt. Så danskerne er stadig vilde med Novo.
Da kan jeg slenge på mit tal. Det er tal, som nå ruller videre hver dag. Det er tallet på altså oljefondets værdi, som nå er 19,98 tusen milliarder er det nå, ligger det på. Det er det ukens tall som jeg synes vi skal legge oss på minne. Åsa, hva er ditt tall?
Ja, era veckans siffror handlar om pengar, men min siffra handlar om människor. Jag läser i Dagens Nyheter att 2 av 3 ukrainska flyktingar vill stanna i Sverige. Och samma siffra gäller för Norge och Danmark. Oavsett hur det går i kriget.
2 av 3.
Det är en siffra som väcker mitt intresse. Hur ska man förhålla sig till den? Vad säger ni?
Ja,
det är 69%, 69% i Danmark, alltså av ukrainska flyktingar som vill bli här. Men spørgsmålet lød, vill du bli här oavsett hvordan det går i din del av Ukraine? Så det är ett lite diffust spørgsmål, ikke? Man kan också säga, vad hvis spørgsmålet hade lytt, vill du vende tillbaka till Ukraine, hvis der är full fred och vad heter det, välstånd och framgång i din nation, ikke? Og så havde svaret måske lytt anderledes, jeg ved det ikke. Men, men det, ja, hvad kan man sige? Ukraine er, jeg havde da heller ikke på nogen måde sagt, at jeg var interesseret i at vende tilbage til Ukraine lige nu, hvis jeg var kommet væk. Altså.
Men det er interessant, for der er en viss forskjell her, og neste uke det er Arendals uke i Norge, og det er folkemøte, tilsvarende folkemøte i Danmark, og Almedalsvekkan i Sverige, det er neste uke. Og der skal dette diskuteres, for der er også forskjell på de tre landene. Det som jeg synes er interessant er at Norge er det landet som har tatt mot desidert flest ukrainske flyktninger, og det er vel over 90 000, tror jeg nå. Det har aldri vært en historie i Norge med at den har tatt imot så mange fra en gruppe. Jeg tror syrere var rundt 15 000. Og Norge er også det landet som gir mest språkopplæring og så videre og så videre. Og det landet der, jeg tror det kun 10% i Norge som sier de vil hjem. 40% er usikre, men 10% sier at de vil. Og det har jo store konsekvenser. Så begynte jeg å se på hvordan ser det ut i Danmark, og i Danmark så er en veldig mye tydeligere på at du er her i en kort periode, og så skal du hjem. Det betyr også at det flere som sier at ok, en skal hjem. Jeg synes det sier ganske mye om Norge, for på en eller annen måte så har vi en slags godhetsdiskurs rundt det. Vi oppfører oss fint, vi tar imot, vi gir språkopplæring, vi gir jobb, det kommer veldig mange. Og så tror jeg allikevel det kommer til å komme en stor diskusjon en dag når vi tenker, oi, her var det litt for mange. Det kan vi ikke ha. Mens danskene har, hva heter det, snakke ut, altså når du snakker rett ut. Altså, det er ingenting som ligger mellom her. Det som jeg også ser er at det er Sverige som ukrainerne er minst fornøyd med.
Jeg tenker de fleste som har flytt fra Ukraina er jo kvinner. Og det jeg tror at jeg har täckning for siffran at det er 5 miljoner kvinner som har lämnat Ukraina som bor i Europa. Jag undrar hur man ska kunna bygga upp Ukraina utan dessa kvinnor. Mm. Det kan jag ju fundera över. Men samtidigt så tycker jag att det är helt omänskligt att sitta och prata om den ena eller den andra gruppen som inte har gjort något kriminellt, väldigt många arbete, att de ska lämna. Att de liksom, en dag måste de ut härifrån. Det är också problem med allt uppe det här, det är att det finns fina och fula flyktingar. Alltså de ukrainska flyktingarna, de sympatiserar med medan det finns andra flyktingar som vi misstror eller avskyr eller tycker bara de måste hem efteråt och så. Och det här plågar mig faktiskt att vi tror att vi förespråkar alla människors lika värde, men vi gör ju inte det.
Nej, jeg tror nu ikke i Danmark, at man gør sig nogen illusion om, at man ønsker flygtninge fra, lad os bare sige, hvad det handler om, fra muslimske lande i lige så høj grad, som man ønsker ukrainske flygtninge. Jeg tror, der er en meget, meget klar og tydelig formulering i Danmark af, at man ønsker bestemte flygtninge fra nærområdet, som man mener på en eller anden måde er kulturelt beslægtet med os her i Danmark. Det er formuleringen, som man ikke, hvad hedder det, har lagt skjul på overhovedet.
Men samtidig så er Danmark tydelig også her. Det som ukrainske flyktninger i Danmark sier er at oppholdet oppleves som midlertidig og pragmatisk. De har mindre tilknytning og lavere integreringsforventninger, og de er i større grad økonomisk selvstendige. Det er en tydelighet i Danmark som jeg mener at en bør lære av i resten av Skandinavia.
Du lytter til norsken, svensken og dansken.
Det er en måned igjen til valg i Norge, og dere har vært i Norge siden sist og følger med på norske nyheter, og hva er deres inntrykk av valgkampen?
Hva for en valgkamp?
Den märks ju inte överhuvudtaget. Vi var ju i Trondheim och man fick ju leta efter valkampen med ljus och lykta. Jag tänkte, fan, jag måste nog kanske gå runt och berätta för folk att det är valkamp i Norge. Eller borde vara. Att vi snart ska få stämma och rösta.
Jag ville det ha sett annorledes ut i Sverige, tror du, när det är som cirka en månad igen?
Definitivt. Om det är en stor festival i en stad och det är val om några veckor, då skulle alla partier vara på benen. Men så var det inte i Norge, och det förvånar mig mycket, eller hur? Det, även dig, Hassan, tror jag.
Helt sikkert, altså en måned inden et valg i Danmark, så vil man jo bestemt mærke aggressionen og, hvad hedder det, ønsket om selvpromovering fra de forskellige politikere og partier i medierne, og man vil se det i gadebilledet også, ikke? Altså, der var ingenting i Trondheim, her for en uge siden. Altså absolut ingenting. Jeg så en enkelt person, som stillede telt op. Han var fra Arbejderpartiet. Altså det er vel stadig Norges største parti. Ikke? Så lidt gør de opmærksom på sig selv. Jeg synes, det var bemærkelsesværdigt, hvor lidt det fylder i det offentlige billede i medierne. Og i diskussionen omkring den værdifestival, vi var til i Trondheim.
Ikke? Absolut. Jeg træffede i Trondheim en mand fra Socialistisk Venstre som delade ut flygblad. Han var en stark NATO-vän, var han. Mm-hmm. Så det var väldigt mycket som var annorlunda.
Det var en partiledardebatt den ene dagen. Det var det. Men det er noe med også at folk velger faktisk ikke helt. De sitter på gjerdet til bare noen dager før, har jeg lest undersøkelser på. Og det er kun noen uker før at mediene egentlig kan gjøre noe. Og i Norge nå så bobler det jo selvfølgelig, og denne uken her så kommer vi ikke unna å snakke om oljefondet som jeg nettopp har vært innom. Fondets investeringer i israelsk militærteknologi har blitt en stor politisk potet. Blant annet har fondet investert i Bet Shemesh Engines Holding, et selskap som leverer varer og tjenester til israelske forsvarsdepartementet. Vi vedlikeholder bombefly og så videre. Det har blitt en kjempestor sak som diskuteres døgnet rundt. Jeg må si at
jeg tænker også lidt, Hilde, at måske er Norge i endnu højere grad end Sverige og Danmark et konsensusdemokrati, ikke? Hvor den eneste mærkesag, man egentlig har op til et valg, det er formidlingen af oliefondens penge. Ikke? Fordi der, man ser jo ikke rigtig nogen diskussioner, som sådan virkelig skiller vandene og skaber intens hissig debat hen over midten i den norske politik. Altså det er meget sådan afslappet på en eller anden måde. Ikke?
Det er formuesskatten da som er stor, men det jeg har tenkt mer på er også at denne diskusjonen rundt oljefondet og Israel og investeringer som har ført til at det har kommet krav om at oljefondsjefen skal gå av, etikkrådet blir kritisert, finansministeren blir kritisert, så handler det også om at det blir så tydelig hvem vi er. Og det var det som var grunnen til at jeg tok opp de 19.000, snart 20.000 milliardene. Det har tippet 20.000 i løpet av sommeren. Det er en enorm pengesekk som Norge forvalter på en eller annen måte. 9.000 selskaper som en er inne i. Og hvis en hadde gransket de 9.000, så tenker jeg at enhver nordmann ville kunne føle seg litt beskjemmet. Og det er noe litt sånn eksistensielt i det også, at vi må se oss selv i øynene. Sånn er det å være rik.
Ja. Jeg ble litt sjokkeret når jeg leste. Altså, Norge som jo enda er det landet som har haft Palestina-frågan så högt på dagordningen. At oljefonden har investerat i israeliska vapen som används för det som allt fler kallar för ett folkmord. Och jag förstår att det här blir en diskussion. Man brukar alltid säga att utrikespolitiska frågor brukar aldrig påverka ett val. Alltså när man går och stämmer röstar. Men den här gången så säger ju experter att det här kan mycket väl påverka hela frågan. Och då blir jag lite imponerad när Jens Stoltenberg, som ju inte har varit minister så himla längre, ändå går ut och säger det är mitt ansvar. Jag tar på mig det här. Det kändes som rätt ansvarstagande på ett sätt som jag inte riktigt ser svenska politiker göra.
Ja, altså nu har det jo i forbindelse med dette valg, har det jo ikke været til diskussion om den norske oliefond investerer i israelske våben, fordi det gør den jo ikke længere. Det er jo investeringer i teleselskaber for eksempel, ikke? Som er fremme i diskussion, hvor oliefonden nu har på grund af presset har været tvunget til at sælge sine aktier. Og der tænker jeg altså lidt, at det er en dekadent nation, som investerer hele sin fælles politiske diskussion i oliefondens investering i et israelsk teleselskab. Ikke?
Hvorfor er det dekadent?
Jamen, fordi hvad med altså norske borgers fremtid, økonomiske fremtid? Hvad med den ekstremt svage norske krone? Ikke? Hvad med norske forhold? Altså, jeg synes, at det her er en, det viser noget om en nation, hvis det er den vigtigste sag, denne her sag med den her oliefonds investering i teleselskab.
Det er ikke teleselskab, det er jo et selskab som en... Ja, det er også droneselskab, det er det. Men det er også et selskab som reparerer bombefly, som har vært i Gaza.
Ja, okay, altså, det har jeg misset. Ja. Okay. Ja.
Jeg fatter ikke, du kan tycka at det er dekadent at en fråga som... Altså, når du säger at det borde handla om normernes framtid, det här handlar ju om palestinernas framtid. Men
selvfølgelig skal det diskuteres, og efter min personlige overbevisning, så skal hverken den norske oliefond eller de danske kapitalfonde eller pensionsfonde investere i israelsk våbenindustri. Naturligvis ikke. Det jeg bare siger, det er, at det er den eneste politiske sag, som er til diskussion i Norge, så virker det meget dekadent, fordi har man det så som nordmand sådan, at man ikke har nogen problemer, at man har ikke noget, som har betydning for en i ens nære liv overhovedet. Altså, der er ingen sager, som skiller de politiske partier, for eksempel.
Fast det stemmer jo ikke, eftersom Norge har haft en jätte lång og upprivande debatt om strømstøttepris. Hvad heter det her?
Strømstøtte, ja.
Energipolitiken.
Mm. Jeg snakker om valgkampen nu. Vi snakker om den norske valgkamp.
Men en har, det er formueskatt, det er strømstøtte, nå kommer fattigdom opp. Thomas Seltzer kom med en sak, en stor serie om fattigdom. Men jeg forstår hva du mener, Hassan. Og det som er den største spørsmålet, tror jeg, denne valgkampen er hvor stor Fremskrittspartiet kommer til å bli. Det tenker jeg er det mest interessante. Og foreløpig så sier Sylvi Listhaug at hun vil, altså hun vil ikke si om hun er statsministerkandidat eller ikke, altså lederen av Fremskrittspartiet. Men det er en vandring mot høyre, ikke bare blant unge menn i Norge, men store befolkningsgrupper som beveger seg mot høyre. Og da er spørsmålet, hvorfor gjør en det? Når hver fjerde student sier at den vil stemme på Fremskrittspartiet, så er det en helt ny situation, og ikke bare unge menn.
Nej, jag håller med, och det är ett väldigt spännande val ni har i Norge. För bara några månader sedan så var ju Socialdemokraterna och Arbeiderpartiet helt uträknade, och nu så har de plus 10%. Høyre står still eller backar, och det är FRP som marscherar fram. Det är otroligt.
Det var en Freudian slip.
Spännande. Det var Freudian slip. Det är väldigt, väldigt spännande. Jag skulle också, den här högervågen bland unga människor som ni ser i Norge nu, den, och framförallt bland unga män, den är global. Mm. Oavsett hur mycket olja ni än har, så har ni samma våg.
Det är intressant att det är av Miljöpartiet De Grønnes profiler, så är det flera tiotals som nu har gitt sig. De orker ikke lenger, selv om de mener sterkt at vi er på vei inn i en grusom klimakrise, og de mener den politikken som MDG har er den beste for verden, så er det altså stadig flere som sier at de vil ikke mer. Og en av de sa i Nettavisen nylig, nå er det kult i mange unge kretser å være nesten fascist og synes at Trump er kul. Ja. Han trår ut av partiet.
Ja. Vi kanske ska upplysa våra danska och svenska lyssnare om att ni har val, vad är det? Det är den 6 september, va?
8 september är det val.
Ja, men det er meget interessant, synes jeg, det her, Hilde, hvis jeg bare lige må tilføje. Altså, jeg kan jo se tilbage på den højre drejning, altså dengang de danske højrefløjspartier fik de her chokmålinger blandt ungdom, ikke? Der var der en masse historier fremme, ikke? I forhold til den venstrefløj, som jo i den grad følte sig forladt af ungdommen og især de unge mænd, ikke? Og der var konklusionen fra venstrefløjen selv, at den mente, at den kun havde prædiket for de frelste veluddannede kvinder, og at venstrefløjen havde talt alt for dårligt om mænd. Ikke? Mm. Og det synes jeg bare måske er ret interessant ligesom at kigge på nu for den norske venstrefløj, hvis den ønsker at undgå at blive forladt af nordmændene i forbindelse med det her valg. Ikke? At der er ligesom nogle elementer, som i denne tid er meget centrale for mennesker, og de elementer indeholder ikke klimadiskussioner på samme tidspunkt, og det er ikke globaliserende elementer, det er lokale og ret kulturkonservative elementer.
Mm. Det tror jag också, men man ser ju också att unga människor vill gärna tillhöra det vinnande laget, och det vinnande laget just nu är ju den här typen av män som hela tiden spelar på sin manlighet eller förmodade manlighet, alltså Donald Trump och alla de där. De är ju, har ju en rätt framträdande syn på män och kvinnor och så vidare, och de tillhör vinnarna, och det är klart att det är lockande också.
Jeg vil dog bare lige pege på en enkelt ting, ikke? At det her med den konservative kulturkritik, som hvad hedder det, man kunne tale om, ikke? Den har jo i rent historisk absolut ikke kun tilhørt højrefløjen. Altså det har været venstrefløjs idealer og principper, som har været kulturkritiske og kulturkonservative, ikke? Altså, I ved, modstand mod EU, hvad hedder det, en intens modstand mod amerikanisering og globalisering, ikke? Modstand mod den der hyperliberalistiske kapitalisme og så videre, ikke? I dag har venstrefløjen jo lagt sig et helt andet sted, hvor man forsvarer big tech, og man forsvarer medicinalindustrien og så videre. Du nævnte for et øjeblik siden, Åsa, at du havde talt med en norsk venstrefløjspolitiker på gaden i Trondheim, som var stor NATO-tilhænger og så videre. Ja?
Og så er det også noget med, at vi lever i en digital virkelighed, og jeg har tænkt på den stakkars digitale chefen på venstresiden. Det er så mye lettere at lage memes på høyre politik.
Ja.
Det er så mye vanskeligere at lage en meme på, at det skal have billigere tandlæge. Ja. Altså det er noget med, at de tydelige budskapen på høyre siden er så mye enklere og
de regerer på TikTok, viser sig.
Jo, men Hilde, det her er også rigtig godt, du siger det, fordi det viser også, hvilke principsager venstrefløjen har overladt til sig selv, ikke? Og det er billigere tandlægeregninger og så videre. Ja, mens hele værdidiskussionen foregår ude på højrefløjen, ikke?
Men samtidig så har vi været der før. Der er en SVT-dokumentar når pris menn betaler, der journalist Frida Söderlund tar for sig den nåværende mannlighetens krise og det digitale miljø som denne krisen opstår i. Og Bjørn Wiemann skriver i Dagens Nyheter at dette minner om Strindberg. Strindberg var den samme antifeministen som du ser deler av denne mannlige høyresiden promoterer, og han citerer Strindberg som sier at kvinnen er ond, mannen i grunden edel og sterk, men i sin sjel sårbar. Ty når kvinnerne slåss, da er Satan loss.
Alltså jag skulle gärna prata om Strindbergs kvinnosyn vid ett annat tillfälle, för jag skulle vilja nyansera den lite grann än det som sägs här, men all right.
Hiss och diss. Vi har kommit fram till ukens hiss och diss. Vad är din hiss, Hassan, alltså något du har lagt märke till som du faktiskt liker, och vad är din diss? Det er du mislike stærkt.
Altså, I ved jo, det københavnske boligmarked, eller det danske boligmarked, generelt især i storbyerne, er jo fuldstændig umuligt at komme ind på. Men ikke længere. For nu rykker rige nordmænd ind med en vild løsning. Nordmændene med millionerne på kistebunden finansierer boligkøb ved simpelthen at eje halvdelen af den bolig, man køber. Og på den måde tager de jo en stor værdi af boligen, også den stigende værdi, men de gør også, at mennesker uden de mange millioner kan komme ind på det danske boligmarked. Meget interessant, synes jeg. Min dis går til de svenske politikere, som her fra 1. juli har udvidet landets forbud mod købesex til også at gælde digitalt indhold, som man nu i Sverige kan straffes med op til et års fængsel, hvis man betaler for de her private live-sessioner eller sex-chats, for eksempel på OnlyFans. For mig at se, at det her vilde, vilde skridt, som kolliderer direkte med frisindet, vi har kæmpet for i den her del af verden. Og du, Åsa?
Veckans hiss går till det så kallade statybråket om den stora havsfrun i Köpenhamn. Jag älskar när det blir bråk om offentlig konst. Och frågan är det här ens konst? Är det inte bara en PR-ploj, något som tillverkas i Kina och skeppats över?
Det är alltså en havfru med väldigt stora pupper.
Enorma pupper och
bröst
som står och tittar ut över havet och det är ju om det ska vara konst det där så är det ju fruktansvärt dåligt gjort. Jag pratar inte om kroppen utan jag pratar om hantverk. Veckans diss, den svenska regeringens Israelpolitik. Den svenska regeringen har ju pratat med minst bokstäver kanske hela Västeuropa om det som händer på Gaza-remsan. Nu har regeringen spruckit upp eftersom Ebba Busch, Kristdemokraterna, vill att Jerusalem ska bli Israels nya huvudstad och Liberalerna tycker att det låter som en bra idé och Sverigedemokraterna kräver samma sak och Moderaterna gör det inte. Det sänker lite grann Sveriges trovärdighet att vi inte har att inte regeringen kan prata med en och samma mun i denna ödesfråga. Hilda?
Min hiss går till Danmark. I Danmark så har sørgen nå altså for at dansker får opphavsrett til sine egne ansikter og stemmer i denne kunstig intelligens-tiden. Det er et skrift som har kommet med titlen «Vern mot deling av digitale etterligninger av personlige kjennetegn», som ble signert i slutten av juni. Den loven der vil jeg ha i Norge og i Sverige og egentlig hele verden. Så heia dansker. Min disse går til biblioteket i New York som fjerner Stinky. Tove Janssons lille svartmusk og troll fra Mumi-universet, den blir fjernet fra en utstilling. En ansatt skal ha ment at figuren er rasistisk.
Det er så fruktansvært.
Stinky er jo denne lille svarte, piggete...
Det er en sagofigur.
Det er sjovt med de der, med den type sager. Det er altid en eller anden ansat, ikke? Altså måske en arkivar eller eller en receptionist eller det er altid sådan det er, det begynder, ikke?
Altså det er en sagofigur av en av världens främsta författare som också tecknade och med sin bror. Det är så dumt så att det.
Heja Stinky.
Heja Stinky.
Älskar Stinky. Han stjäl mycket.
Ja, Stinky är redan liksom illa tåld, men det är ändå så att Muminpappan, han förstår vem Stinky är.
Nettopp, det gör han.
Hiss och diss.
Da vi skulle ha vårt første redaksjonsmøte, så la jeg ut en melding på Facebook og spurte hva vil folk at vi skal snakke om. Det kom masse svar, og noe av det har vi allerede snakket om. Men en skrev om shorts-debatten i Norge. I Norge har det altså vært en stor debatt om hvorvidt menn i hovedsak, vil jeg tro, kan gå med shorts på jobb om sommeren. Og vedkommende skrev at den norske debatten om shorts på jobb handler alltid om at shorts er sett på som arbeiderklassens uformelle, usnobbete plagg. Det avslører en veldig mangelfull forståelse av shorts som både uniform og særs reaksjonært plagg, skriver da dette halvt norske menneske. Blant annet så sender hun med et bilde av en gammel britisk kolonier, og så videre. Hva synes dere? Skal vi kunne gå med shorts på jobb om sommeren?
Det er sjovt, hvis man er halvt norsk, så skal man defineres som menneske. Det bliver man ikke per automatik, eller hvad?
Ja, blir dere aggressive av shorts i kontorlokalet?
Nej, altså i Danmark tror jeg simpelthen ikke på, at det handler om, om skillet mellem arbejderklassen og, og kontorklassen. Jeg tror, det handler om, om skillet mellem arbejde og fritid. At det føles simpelthen for strandagtigt at dukke op i shorts, ikke? Men samtidig så har moderne jo ændret sig over årene, og i dag er shorts ikke længere bare shorts, ikke? Og det er også det, der afspejler sig, når man ser undersøgelser af danske virksomhedslederes forhold til shorts om sommeren. Og de undersøgelser bliver rent faktisk lavet. Mm. Altså man spørger virksomhedsledere, hvordan har du det med, at dine medarbejdere kommer med shorts, ikke?
Og hvordan har de det med det?
Jamen, de har det faktisk ikke kun godt med det. Altså, den faglige organisation, lederne, har testet 1000 medlemmers...
De tester 1000.
Testet 1000 medlemmers holdning til shorts på arbejde. Ja, undskyld, jeg ved ikke. Det er også en sindssyg ting at bruge sin tid på, ikke?
Test.
Ja. Nej, altså det er ikke kun positivt, men det bliver mere positivt med årene, der går, fordi moden ændrer sig, og shorts bliver også pænere, kan man sige. Ikke?
Vi har den her diskussionen i Sverige ungefär var tredje år. Jeg tror absolut det har att göra med klass eller vilket arbete man har. Alltså en busschaufför kan ju enkelt ha shorts. Mm. Om du jobbar som byggnadsarbetare kan du ha det svårare. Om du kommer som advokat i shorts eller som journalist kan man inte komma som shorts och liksom intervjua någon och förvänta att bli tagen på allvar riktigt. Därför att det ser ut så att man är på ledighet. Att man egentligen inte blir var på jobbet då. Det handlar ju om respekt för sammanhanget, tänker jag.
Men alltså, redaktör i Subjekt, Dan By Choi, som selvfølgelig var ute og i den debatten, kanske han startade till och med, kallar detta för civilisationens förfall.
Anständighet för exempel, respekt för andra, en vär man med respekt för sig själv brukar inte kortbukser.
Og det hun som da skrev inn påpeker er at dette har også autoritære røtter. Altså å gå med shorts som uniform.
Altså man er som en kolonialherre eller Hitlers kortbyxor eller hva prater
Nettopp.
Man om?
Ja, eller Hitlerjugend, ikke? De gikk jo også i short
dress. Ja, de gjorde det nemlig.
Precis, men du Hilde som ju är lite av en stilikon och verkligen, verkligen är noga med din garderob och har åsikter. Vad tycker du?
Nej, alltså här är jag lite autoritär alltså.
Ja, det gör jag.
Ja, nej, alltså jag är lika väl inte så väldigt gott shorts på jobb.
Men oavsett vad du arbetar med? Även en busschaufför då?
Nästan, ja.
Jaha, oj då.
Mm-hmm. Jag tänker att det är stiligst att inte gå med shorts när du går på gatan. Med mindre det är en stilig shorts.
Ja, der er jo ingen diskussion om længden på kvinders nederdel. Nej, eller kjole. Altså diskussionen går jo på mandeshorts, ja. Så det kan jo også være, at vi simpelthen har en fobi over for mandeben, ikke?
Du hører norsken, svensken og dansken.
I sommer så var det en annen debatt i Norge. Kjell Terje Ringdal og professor Runar Døving skrev en kronikk i Morgenbladet at nå er det på tide med Kalmarunionen. Og med masse gode argumenter som vi kunne ha skrevet under på. Det fikk Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til å kalle det feberfantasier. Og han var ganske rasende. Han mener at det er en like dårlig idé som at Norge skal inn i EU. Men Kalmarunionen har jo vi stått nå for på scener og i program og snakket om at nå trenger vi å samles i bunnen her, og det gjør vi også når vi er ute på tur, som i Trondheim. Og greien her, Hassan, er at du har jo skrevet sangen for den nye Kalmarunionen.
Ja, ja, det er riktigt. Jeg har omformuleret dejlig er jorden til dejlig er Norden, og vi havde så besøg af et fantastisk gospelkor på scenen, da vi optrådte i Trondheim, ikke? Som sang denne sang sammen med publikum. Det var et meget, meget bevægende og lidt sekterisk øjeblik, ikke? Hvor vi
virkelig
fik bredt vores dagsorden ud til et ufrivilligt publikum, ikke? Vores dagsorden, som jo netop er etableringen af en ny Kalmar Union, igen selvfølgelig med en dansk regent, ikke?
Det var det. Men dette var altså Gospel Explosion under ledelse av Leif Ingvar Skau, som kom med 30-tall sangere opp på scenen og dro i gang, og det tror jeg må bli sangen som vi går ut på i dag. Hva tror dere om det?
Jättegärna.
Deilig er Norden.
Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, DR og YLE. Eksekutiv produsent er Ole Jan Larsen, redaktør er Jostein Olseng. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, YLE Arenan og NRK Radio. Klippene i denne sendingen er hentet fra Aftonbladet, Svensk TV 4 og NRK.